Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Välkommen till höstens första podd. Vi har ju haft ett ganska långt uppehåll kan vi säga, eller hur?
Ett jättelångt uppehåll. Vi pratade om det här innan. Det är ju typ ett halvår sedan vi spelade in. Men ja, så har det fått vara. Livet har kommit emellan och så. Men nu känner vi oss väldigt glada att vara tillbaka. Det känns jättekul att spela in. Och vi... det har varit lite små, idag när vi skulle börja spela in, lite små tekniska utmaningar. Men vi lyckades lösa dem också. Så ja. Nu är vi här.
Jag var bara nöjd att jag hittade liksom sladdarna. Att jag visste någorlunda vart de var någonstans. Jag tänkte, det här kan sluta hur som helst. Men jag hittade allting. Ja. Jag fick till och med till att koppla in mikrofonen till slut.
Ja.
Hur är det med dig?
Ja, men det är bra tycker jag på det stora hela. Alltså, jag vet inte vart jag ska börja, det har gått så lång tid. Men,
kan ta en liten kort sammanfattning om hur det har varit sedan mars.
Eller hur? Men om jag ska utgå från det aktuella nuläget så skulle jag ändå säga att det är bra. Och vi är ju nu faktiskt inne i skiftet september-oktober. Mm. Och... Jag är ju en av dem som tycker om hösten och att när luften blir klarare, det blir kallare, solen skiner. Så jag tycker att livet känns trevligt och bra just nu.
Börjar det närma sig julen som är din liksom topp på hela året nu får börja planera för
uppladdningen.
Den. Mm. Ja, nej, men det är verkligen härligt, jag håller med. Krispiga luften, man får lite nytändning på något sätt.
Mm.
Tycker jag också.
Hur är det med dig?
Jag har ju förlängt min föräldraledighet här lite. Jag skulle egentligen börja jobbat nu i september. Men nu har jag drygt 2 månader kvar. Så det känns faktiskt skönt. På något sätt så bara la sig ett lugn över mig. Men jag har ju 2 månader till här. Och bara ska jag väl inte säga. Men... och vara hemma och lära känna min dotter bättre och förstå mig på henne lite innan det ska bli dags att börja liksom komma tillbaka till jobbet. Så att jag mår bra. Jag tycker att det känns som att man är på en bra plats just nu.
Ja, härligt. Ja, men idag om vi lämnar oss själva, vi skulle väl kunna ha en podd och bara prata om oss själva också. Men det ska vi inte göra.
Nej, vi ska ju prata om självkänsla. Och självförtroende.
Precis, som är ett tema som många av er som lyssnar har önskat. Och vi ska försöka ge oss på, det här känns faktiskt ganska utmanande och svårt. Mm. Men att bena ut vad det är för någonting och lite så här, vad kännetecknar självkänsla, självförtroende, hur hänger det ihop? Vad en stark respektive en svag självkänsla och lite försöka... kika lite på då, vad kan man göra för att stärka sin självkänsla? Mm.
Ja, ofta pratar vi om självkänsla och självförtroende och många tycker att, men precis som du är inne på, att det är väldigt svårt att skilja på de här två. Men kort så kan man väl säga att självkänsla handlar om hur en värderar sig själv Medan självförtroende är ens tilltro till sin förmåga i det man gör. Klarar jag av att genomföra exempelvis en poddinspelning eller en föreläsning? Och det här liksom, i forskning så ser man på de här som, ja men, man kan se på att man kan mäta dem på olika sätt. Men de ligger väldigt, väldigt nära varandra, vilket vi också kommer prata om sen, att det finns ju mycket överlappningar. Det är inga vattentäta liksom, skott emellan.
Mm. För det är ju så att för många bygger ju självkänslan på en form av kompetens. Och den baseras ju i om man känner sig kompetent, och då framförallt inom sånt som man tycker är viktigt för sig. Så vi skiljer lite här på självkänsla och självförtroende, men de ligger väldigt nära varandra och påverkar ju varandra väldigt mycket.
Mm. Ja, så det är väldigt komplext vad som är vad, och enligt då Magnus Lindvall som är psykolog och professor och forskare på ämnet, så är det också viktigt att vi försöker liksom vara ödmjuka. Det kanske inte alltid är så lätt att särskilja eller liksom utröna vad det är som påverkar vad och så vidare.
Mm.
Och vi kanske också kan säga att Magnus är ju en psykolog som har forskat mycket kring självkänsla och också skrivit en väldigt bra bok som vi kommer tipsa om sen.
Ja, och han menar ju att det blir utmanande att kunna tycka om och ja, men älska sig själv utan att överhuvudtaget bry sig om vad man gör eller hur man lyckas med något. Utan han menar ju då istället att självkänsla och självförtroende hör ihop. Att när vi är bra på något, och särskilt då om det är något som är viktigt för oss, så växer självförtroendet, och det i sin tur påverkar då vår självkänsla positivt.
Mm. Och på samma sätt så verkar det som att om vi misslyckas i något som är viktigt för oss, så drabbar det självkänslan i betydligt högre utsträckning än om vi misslyckas i något som vi tycker är oviktigt. Mm. Och det där tycker jag man kan, alltså det där kan man verkligen, i alla fall jag, känna igen mig i, att så här, det är ju, man misslyckas ju i saker och ting, men det är olika hur mycket det på något sätt svider för en själv. Och det har väl just med det här att göra. Att så här, hur viktigt är det här? Hur mycket identifierar jag mig med det här?
Mm, och hur mycket har jag liksom investerat av mig själv i det här? Verkligen, jag håller också med att jag kan känna igen mig i det.
Mm.
Sen kan det ju också vara bra att veta att det finns olika skolor inom psykologin som definierar självkänsla på olika sätt. Vi kommer ju inte i den här podden ha möjlighet att gå in på alla, men vi försöker komma in på en del av dem.
Mm.
Sen finns det ju också även med det man kallar då populärpsykologiska definitioner. Och där en person som är känd och har skrivit mycket om självkänsla är ju Mia Törnblom.
Mm. Ja, men precis. Hon är väl den som många tänker på när man börjar prata om självkänsla. Och hon var ju bland de första liksom att ta sig an att försöka definiera självkänsla i Sverige och liksom göra det på ett lättillgängligt sätt och nå ut med den definitionen brett. Problemet lite med hennes definition är att hon baserar mycket den på egen erfarenhet, vilket då har visat sig att det ligger en ganska bra bit bort från liksom hur forskningen ser på det och vad man har funnit där kring självkänsla.
Mm. Men det man ändå då får säga, tänker vi, till hennes försvar är ju att när hon började prata om självkänsla och skriva om självkänsla, då fanns det inte så mycket forskning att bygga på. Och hon skrev ju också på ett enkelt sätt om det och presenterade enkla lösningar, vilket jag tänker ofta är ju väldigt tilltalande för oss om det finns en enkel lösning på ett problem. Och viss liksom populärpsykologi kanske inte direkt är skadligt för oss, men det som blir problematiskt är att det tar tid från sånt som faktiskt kanske skulle fungera bättre att göra.
Ja men verkligen, och det gäller ju i många områden, inte bara i det här området.
Mm.
Att det är såklart, det finns ju många som kommer med snabba lösningar eller liksom har hittat en modell som de tycker funkar för sig kanske, men det betyder inte att den funkar för andra, och säljer det liksom på något sätt i någon bok eller vad det kan vara, då kan ju det tyvärr ta mycket tid från en individ, och det kan ju också faktiskt vara skadligt såklart. Men tillbaka till självkänsla. Vi vill alltså säga då att självkänsla handlar ju om hur vi värderar oss själva. Så den innebär en sorts grundläggande självkärlek som medför att vi accepterar våra egna behov, känslor och instinkter.
Precis, och man kan ju se att vårt psyke, att det är ju ett komplicerat system där med våra tankar, våra känslor får plats och att de ordnas och blandas på många olika nivåer. Och vi har ju läst den här boken Duktighetsfällan. Och där liknar de psyket, det låter lite så här teatraliskt, men en fin beskrivning, i en katedral, och att det liksom är ett mäktigt komplext bygge, och där vi då kan vandra mellan olika pampiga salar och också mörka katakomber, valv, pelare och hemliga gångar.
Och tillsammans så rymmer det här storverk, både gediget hantverk och andlighet. Men för att allt det här ska liksom på något sätt hålla samman så måste det vila på en solid grund. Ett fundament som håller hela bygget på plats. Och där beskriver de ju då i det här duktighetsfällan att det är självkänslan som är en sån bas. Psykets fundament. Tycker det är en bra liknelse på något sätt.
Verkligen. Det blir en bild man kan ha med sig och liksom använda när man tänker på självkänslan.
Ja, och det på något sätt pekar ju också på hur att det är väldigt viktigt för en människas mående. Och inom olika områden. Så, det är inte bara att jag har dålig självkänsla, men allt annat i mitt liv funkar väldigt bra. Det är en ganska låg sannolikhet att det är så.
Och ett annat begrepp som ofta används och som man pratar om är ju självbild. Och vad är då det? Och här kan man ju fundera, hur skiljer det sig eller hör ihop med självkänsla och självförtroende?
Det är ju som sagt inte helt lätt. Men självbild handlar väl om hur vi liksom ser på oss själva och vad vi känner inför oss själva, våra kroppar och så. Och det beror ju i hög grad på hur vi tror att andra uppfattar oss. Så vår självbild är alltså till stor del en social konstruktion. Vilket betyder att självbilden skapas när vi umgås med andra och ser oss själva utifrån deras ögon. Och vår bild av oss själva blir framförallt, kan man säga, viktig först när den är viktig för andra. Och liksom det här jaget, ens eget identitet, utvecklas i samspel med andra människor. Men det är inte helt enkelt, eller hur? Man hör ju när man pratar om det här att det är en social konstruktion. Men självbilden och självkänslan, precis som du sa, de bör ju påverka varandra. Vad man har för självbild. Och just det här att självkänslan är kanske inte bara någonting som kommer inifrån. Och det kanske inte bara är någonting som kommer utifrån heller. Ja.
Nej. Och det kommer vi väl in och pratar lite mer om också. Om vi då ska prata lite om det här som man kallar låg eller svag självkänsla. För när vi då har en låg eller svag självkänsla så kan man återigen, om vi kopplar det till det här bygget, att man då saknar den här fasta grunden till den här katedralen, och att då blir det att hela vårt bygge svajar, vi står inte stadigt. Och det kan såklart också bli svårare eller mer utmanande med livet när självkänslan är låg. Och då kan det vara så att för att vi ska då så att säga överleva och klara vårt liv och vår vardag, att vi utvecklar olika beteenden som ska då kompensera för den här bristande självtilliten. Och då kan det vara så att vara duktig kan bli en omedveten strategi för en sårad självkänsla, att man ändå försöker upprätthålla sitt värde genom att prestera på olika sätt. Att visa sig duktig.
Mm. Ja, det finns ju många som pratar om det här med prestationsbaserad självkänsla. Det är ganska vanligt. Så.
Det pratade vi ju en del om, eller ganska mycket om, när vi jobbade. Nu är det ju flera år sedan du och jag jobbade med det. Men när vi jobbade med stressrehabilitering. Då pratade vi ju en del just kring det här med prestationsbaserad självkänsla. Att man ger sig själv sitt eget värde. Kanske enbart utifrån hur man presterar. Eller inte presterar då.
Ja, men precis, vad det är en väldigt stor riskfaktor. För är det man baserar sitt värde på, ja, men då finns ju liksom inget stopp. Du kan alltid prestera mer, du kan alltid göra mer. Så, och oftast så har man en prestationsbaserad självkänsla, så är det också att man blir ju aldrig själv riktigt nöjd på något sätt. Utan det finns alltid mer och mer och mer, och då riskerar man ju då att bli utmattad. Och det var ju det vi också stötte på många. Som till slut blev det. Och det kan ju bli väldigt... det kan nästan bli som ett trauma såklart. Om man bygger hela självkänslan på ett prestation. Och sen kan man helt plötsligt inte prestera alls. Om man är sjukskriven.
Ja, att det kan bli en liten identitetskris. Att vem är jag nu?
Ja, men det kan man ju säga. Så det är ju lite problematiskt att kanske bygga självkänslan på ett område.
Så. Behöver finnas en balans.
Ja.
Om vi ska kika lite då och försöka ge några exempel på hur man kan känna igen en svag eller låg självkänsla. Och som sagt, det här är exempel. Det här är inte att det måste se ut på det här viset. Men det kan ju till exempel ta sig uttryck i att vi bryr oss mycket om vad andra säger. Eller vad andra tycker om oss. Att vi inte tycker att vi är värd tillräckligt mycket, att vi har tankar om att andra är bättre än vad vi är, och att man kanske ägnar sig åt saker som inte är bra för en långsiktigt.
Att man inte tror att andra liksom gillar en. Och just det som vi var inne med, att man kanske blir väldigt ledsen om vi liksom misslyckas med något. För att framförallt om det är så att man kanske bygger självkänslan på ett område väldigt mycket. Och vi kan lätt känna oss avundsjuka eller svartsjuka på andra. Och det kan också bli så att vi faktiskt är väldigt kritiska eller taskiga mot andra för att dölja vår osäkerhet. Det kanske blir så att man skryter om sig själv eller försöker att alltid vara just det här med att vara väldigt duktig. Men det kan ju också såklart tas uttryck på andra sätt. Men det här är några exempel. Och vissa som har en låg självkänsla utvecklar ett skydd där de hela tiden presterar på topp, som vi var inne på. Där liksom ytan verkar perfekt. Och där pratar man om att de då liksom ersätter den inre tryggheten med en yttre kontroll. Där man kanske städar väldigt mycket, man gör sig väldigt bra ifrån sig på jobbet. Man ser perfekt ut, man är liksom duktig på alla sätt. Men därför kan också liksom minsta krackelering på ytan liksom väcka till liv en panikkänsla. Att oj, nej, men jag klarar mig inte. Det liksom blir någon total översvämning.
Och där kan man också då tänka att under liksom ytan hos en, om man är en sån här prestationsmänniska, så finns en stor osäkerhet inför om man egentligen klarar någonting alls. Så att då hamnar man i det här, som vi pratade om, att man vill hålla sig på topp hela tiden.
Ja, och de här klarar ju väldigt mycket oftast. Också. Så. Men det är ju också, jag tänker att hålla sig på topp hela tiden, det betyder ju inte att man mår bra hela tiden. Utan det blir ju på det andra sättet det här som man gör utåt. Att det verkar som att man liksom är på topp, men oftast är ju personer då som presterar på det här sättet, de är ju ändå inte nöjda på något sätt.
Nej, och det kan ju också vara att man drivs mycket av liksom andras gillande, andras godkännande, andras beröm. Att det blir svårt att själv kunna ge sig det både i med- och motgång.
Ja, precis. Så som sagt, de klarar ju väldigt mycket, men frågan är ju liksom vad de klarar av. Och ja, tittar man djupare ner i personligheten så kan man ofta hitta då en misstro på den egna förmågan att hantera livet hos personer då som har den här typen av prestationsbaserad självkänsla, kan man väl säga.
Mm.
Så de kan liksom mer sakna den känslomässiga potentialen att hantera, ja, men motgångar som hör livet till. Till exempel att en relation tar slut eller man förlorar någon eller man har en jobbig bebis som skriker eller ja, man misslyckas på en tenta.
Mm. Och där var ju det här som jag var också inne och nämnde lite grann, men att desto större den här inre osäkerheten är, då blir också behovet av bekräftelse starkare. Om vi har en väldigt skör självkänsla, ja, men då behöver vi ofta mer av den här bekräftelsen för andra. Fast det som också kan hända då är att vi, när man får bekräftelsen, så litar vi inte på den, utan innerst inne så misstror man ändå det här berömmet och att vi tror liksom att allt är fejk och att vi känner oss själva som att vi är fejk och på låtsas. Så.
Mm. Ja, jag känner själv att jag blir lite stressad av att läsa. Gud vad jobbigt att hela tiden jaga beröm, och sen när man väl, och sen när man får det så kan man inte liksom ta till sig det ändå, utan precis så här, då misstror man på något sätt. Mm. Men man behöver ändå fortsätta att jaga.
Mm.
Usch, man känner ju själv att det är tufft.
Ja.
Verkligen. Ja, och det man vet också om personer som har låg självkänsla är också att man ser att det är vanligare med ätstörning och depression hos de personerna. Men sen vet man inte riktigt hur det hänger ihop. Så här, vad är det som är hönan och vad är det som är ägget? Får man låg självkänsla för att man har en ätstörning eller är deprimerad? Eller får man ätstörning för att man har låg självkänsla?
Mm. Ja, det där är ju intressant.
Ja, det är ju det. Och där hade det ju varit intressant att liksom kanske, jag vet inte hur lätt det är, men att göra lite mer longitudinella studier. Att liksom följa större grupper och se vad händer. Liksom. Kan man ha en god självkänsla när man är 13, men sen när man är 14 så får man anorexi och då går självkänslan ner? Eller ja, hur hänger det där ihop?
Mm.
Men vad jag vet så finns inte så många sådana studier.
Nej, jag känner inte heller till någonting. Så. Men det man också då har sett är ju att det är en stor skillnad mellan pojkar och flickor i självkänsla.
Mm.
Att efter ungefär 10 års ålder då dippar tjejerna ganska mycket. Och att också den här sociala jämförelsen har man sett kickar in ganska ordentligt i den här åldern. Och det är ju inte bara tjejer som har problem med sin självkänsla, men bara värt att nämna ändå att det finns en stor skillnad mellan könen. Så är du då en pojke eller en man, så är sannolikheten högre att du är nöjd med dig själv, helt enkelt.
Ja. Varför då? Ja. Alltså det är ju bra att de är nöjda med sig själv, men varför?
Ja.
Ja, jag vet, det finns ju massa olika svar på det såklart. Och där blir det väl också kanske då, kan man väl ändå tänka att det blir ganska tydligt att självkänslan ändå påverkas av yttre faktorer.
Ja.
Av liksom hur samhället ser ut. Oss,
hur ska precis hur samhället ser ut.
Och jag tänker att den här sociala jämförelsen blir kanske lite hårdare på något sätt att hantera för en tjej då i ja, 11-12 års åldern än för en pojke. Jag vet inte.
Nej, jag vet faktiskt antagligen inte heller. Men hur är det med vår självkänsla då? Hur är det med din självkänsla?
Ja, alltså jag kan verkligen känna igen om jag bara tänker så här. Nu kommer inte jag exakt ihåg hur det var när jag var 11-12. Men jag kommer ihåg att det var en jättejobbig period.
Mm.
Just det här att, ja, alltså det var mycket som hände då. Det var mycket förväntningar. Ja, man kände verkligen så här, duger jag till det här som jag gillar att göra? Får man gilla det eller måste man vara som alla andra? Mycket kring utseende, ja, men allt. Det var ju liksom någon typ av popularitetstävling, tyckte jag, i ganska många år.
Mm. Det var tufft. Det kan jag verkligen relatera till, ja.
Mm. Man frågasatte sig själv väldigt, väldigt mycket. Det var inte helt enkelt att hitta sig själv, kan man ju säga.
Mm.
Det var ju så att man försökte hitta Man försökte ju bara passa in på något sätt.
Ja, ja men jag minns också det väldigt tydligt just där. Mm. Ja, men när man går i fjärde klass, var man då? Runt 10.
Mm.
Är man väl. Och ja, men just det här att innan så hade, du vet, så här synen på min kropp. Jag hade väl aldrig tänkt ens på det. Det var bara en kropp man hade, för man lekte, du vet. Det fanns inga tankar kring kroppen. Men jag minns väldigt tydligt där någonstans i den och under mellanstadiet att det förändrades, att man började titta på kroppen så här, kropp tjock, smal, har lår, du vet. Det hände, blev ju förändringar i kroppen. Och också jämförelsen då med andra och vad som var liksom rätt att vara eller inte och så. Så jag skulle nog säga ändå att självkänslan tycker jag, nu är jag ju över 40 och nu skulle jag ändå våga mig på då och säga att jag faktiskt känner att jag tycker att den är väl hyfsat stabil och ändå starkare i alla fall så jämfört med när jag var, om jag säger 20 år, då var den ju mycket mer liksom svajig och svagare helt enkelt. Så det är väl en fördel nu då med åldern, att jag känner mig mycket lugnare och tryggare och tillfreds och hur jag ser på saker och prestationer och annat. Men med det sagt, absolut, det finns ju utmaningar ändå, men jag tycker ändå att det är en stor skillnad. Som jag, man önskar ju att man hade kunnat få ge den där lilla ungen som var jag då, det att man hade kunnat få känna det jag känner idag då.
Ja, men just den här, det kan ju låta lite klyschigt, men så här självkärleken, den här acceptansen att så här, ja, men det här som jag tycker är viktigt, det är bra. Och jag behöver inte vara bra på allt. Det är okej att men jag är bra på det här och Åsa är bra på någonting annat. Alltså, så här, det är okej, jag behöver inte vara bra på samma saker som alla andra. Eller sånt där, så man liksom, ja. Och det tycker jag också är någonting som verkligen har blivit skillnad med åldern. Att ja, men bara, det är så skönt ibland när man bara säger, men det här är inte någonting för mig. Det hade kanske varit jättekul att vara bra på golf och hålla på och slita med det, för jag tycker det verkar vara roligt. Men nej, alltså jag är inte bra på det, och det är inte kanske det som jag tycker är viktigt. Att bara släppa det. Så här, det är för andra, men inte för mig. Och det är okej. Ja. Jag har andra saker som jag trivs med och som jag tycker är viktigt.
Ja, och då blir man ju också friare, och det frigör ju också så här tid, när man kan få den där acceptansen för det, så frigör det ju faktiskt tid till att kunna ägna sig åt de här sakerna som man faktiskt tycker om, som man mår bra av och som också då kanske faktiskt har man sett påverkar självkänslan positivt.
Ja. Ja, men verkligen, och det är väl det här som vi pratar lite om, alltså jag tänker med stark självkänsla, att man blir lite mer tillfreds. Jag tänker det är det du beskriver här, att man blir, ja, då kan jag liksom göra det som jag mår bra i. Och jag behöver inte jaga massa saker som andra tycker kanske att man ska vara bra på. Eller som andra är bra på. Utan så här, ja, man kan vara lite mer tillitsfull och tillfreds.
Ja.
Och att man kan säga, man klarar av de sakerna man behöver klara av.
Och vi kan ju faktiskt också här försöka ge några exempel på hur man då kan känna igen en stark självkänsla. Och återigen, det här är ju exempel, det är bara för att illustrera det lite grann. Men det kan ju vara det här att, jag menar, att vi inte påverkar så mycket av vad andra säger eller tänker. Att man känner sig okej, även om allt inte blir bra eller inte blir precis som man har tänkt sig. Att man faktiskt ibland kan göra bort sig och att kunna liksom skratta åt det. Att det är faktiskt inte hela världen. Och ja, men ha en acceptans här. Nej, men jag kanske inte är omtyckt av alla, men det finns en del som gillar mig. Att man också känner att man har rätt att både faktiskt säga ja till saker, men också rätten att säga nej.
Ja, och på den linjen också att vi faktiskt kan be om hjälp när man behöver det. Och att vi kan känna att vi är värda att må bra och göra saker för att få oss att må bra. Mm. Och att det här blir mer tillitsfull brukar också då handla om att man faktiskt alltså att man vågar pröva att göra nya saker. Och att man också vågar misslyckas. Och ja, att man kan känna att man är den man är. Och se ut som man vill. Och tycka vad man vill. Så.
Mm. Och har vi en stark självkänsla så ökar också sannolikheten att vi är nöjda med våra liv. Men återigen så kommer man ju tillbaka till det här, vad är hönan och vad är ägget? Mm. För att personer med en hög självkänsla är kanske också mer proaktiva, vågar ta initiativ och göra sådana saker. Men där kan man ju också se om man då gör sådana saker, ta initiativ, ägna sig åt det vi gör, ja, då har man ju sett att det leder till en god självkänsla, så det kanske är svårt att veta vad som kommer först.
Ja, vad som är vant. Mm. Och det är väl, alltså så här, ja, man pratar väl ändå om att men självkänsla är ganska stabilt, alltså inte att det inte går att rucka, men det är inget man bara ändrar liksom på en dag, medan självförtroende kanske är lite lättare att påverka lite snabbare. Mm. Men att just det som du säger, att ja, men, ja, närmar man sig nya saker, utmanar man sig, ser man att så här, ja, nej, men jag misslyckades med det där, men jag överlever, det går bra ändå, jag har fortfarande mina vänner kvar, eller vad det nu kan vara, att då kan också självkänslan börja liksom sakta vackert öka. Så. Och det är ju lite intressant att prata om det här. Vad är det som påverkar vår självkänsla egentligen? Det är ju väldigt svårt att se på någon annan hur den personens självkänsla är. En person som utåt sett kan verka väldigt lyckad, framgångsrik, har många vänner, kan ju också känna att den inte duger. Och på samma sätt kan man ju, en person som är mer tillbakadragen och som inte tar så mycket plats kan ju ha en stark självkänsla.
Mm. Ja, det är intressant att det inte behöver, annars kan det ju lätt förknippas med att en stark självkänsla är detsamma som att vara utåtriktad, men att det faktiskt
så behöver det,
och framgångsrik och så. Men så behöver det ju inte alls vara.
Nej, verkligen inte.
Och Marit Jonsson, hon är psykolog och docent, och hon beskriver då, apropå det här vad som påverkar vår självkänsla, att vi under tidiga år bygger upp en form av det hon kallar idealbild av oss själva, en slags ryggradskänsla för vilka vi är. Och är då den här, då kommer vi in på igen självbilden, är den här självbilden realistisk, kan vi då leva upp till den, men om vi istället har en orealistisk självbild så kan det i sin tur leda till en låg självkänsla, och som ja, men vi nämnde, det kan ligga bakom då olika psykiska problem och till exempel då depression, ätstörning. Mm. Men återigen, lite lurigt där vad som kommer först.
Mm. Mm. Precis, och det här pratade vi också om i början lite. Det är ju liksom länge diskuterat vad det är som ger en människas den grundläggande självkänslan. Är kompetens, eller handlar det om tidig bekräftelse från liksom personer, viktiga personer i omgivningen? Och där menar väl också Marit då att ja, men sanningen ligger troligtvis där någonstans mitt emellan. Att vi blir till i ett växelspel med andra, samtidigt som vi också stärks av att kunna något, alltså det här med kompetens. Och att vi också liksom, vi är påverkade av vår egna aktiva insats, men också av våra närmaste. Alltså vi är inte bara passiva och blir bara påverkade av våra omgivningar. Det handlar ju också mycket om vad vi gör, vad vi märker att vi klarar av och så.
Mm. Och sen kommer vi ju också till det här hur ens föräldrar behandlar en som barn. Mm. Att det också faktiskt kan påverka självkänslan. Däremot finns det inga tydliga modeller som visar exakt på hur det funkar, men att man har sett att det finns ett samspel, som vanligt skulle jag säga när vi pratar psykologiska förklaringsmodeller, mellan våra gener och miljön som vi befinner oss i. Och det går inte att säga att ja, men alla som har en god och trygg uppväxt får en god självkänsla, eller tvärtom. Men det är ju ingen nackdel för vår självkänsla om vi har en trygg uppväxt. Det är väl inte en nackdel för någonting egentligen att ha en trygg uppväxt.
Nej, men precis. Och det är ju, ja, miljön blir ju väldigt mycket i vår unga ålder. Blir ju miljön våra föräldrar till stor del. Det är de som till stor del liksom skapar våran miljö. Så att därför blir ju våra vårdnadshavare viktiga. Precis när vi börjar utveckla våran självkänsla. Det finns, ja, men så det finns ju helt enkelt liksom miljöer som man har sett är mer skadliga. Skadliga för självkänslan. Och det är inte helt enkelt att säga vad man ska göra för att få en bra självkänsla. Men det är lite lättare ändå att säga vad man inte bör göra. Och där är det just det så här. Men man bör inte vara i en destruktiv miljö. Och där kommer vi tillbaka till det. Det är inte alltid så lätt kanske. För ett barn att liksom bestämma vilken typ av miljö man ska vara i. För miljön bestäms av föräldrarna.
Ja, och som barn är man ju i beroendeställning till sina föräldrar. Man klarar ju sig inte utan dem eller andra vuxna då i ens närhet.
Nej, men precis. Det är kanske lite enklare att påverka den delen när man blir äldre. Att verkligen försöka vara i en stöttande, bra omgivning. För då ökar sannolikheten ändå att man kan bygga liksom en bättre självkänsla.
Mm. Så vi kan alltså ha med oss en sårbarhet utifrån då våra gener och vilken personlighet som vi har. Det kommer att påverka hur vi hanterar olika svårigheter i livet. Som till exempel när relation tar slut eller om vi förlorar ett jobb. Mm. Och det är såklart jobbigt för alla. Men hur jobbigt det blir och hur svårt det är olika utifrån också då. Vad vi har för erfarenheter med oss.
Mm. Mm.
Och gener.
Ja. Och även om man då har liksom erfarenheter med sig i barndomen. Eller, ja, det har man ju. Men även om de erfarenheterna i barndomen är grundläggande för självkänslan. Så beskriver Magnus Lindvall att han är liksom övertygad om att utveckling och förändring är möjlig hela livet. Och det tror ju såklart vi också på. Vi som jobbar mycket med förändring, beteendeförändring.
Verkligen. Ja, att det går att påverka. Annars skulle det ju, som vi har sagt i andra avsnitt när vi har pratat om det här med behandling och så. Mm. Annars skulle det ju vara för dystert om vi inte kunde påverka eller förändra. Det här är ju någonting som vi faktiskt kan jobba med. Och det ska vi ju prata lite om nu. Vad vi då kan göra för att stärka vår självkänsla. Och där måste vi ju faktiskt nästan börja med att prata om det här som man kan läsa om så himla ofta. Positiva affirmationer. Och affirmationer handlar ju alltså om positiva påståenden om oss själva. Att vi liksom ska ösa den här självkärleken på oss själva så ska vi må bättre. Att kanske stå framför spegeln, starta dagen och säga jag är värdefull, jag är bra, jag duger som jag är.
Ja, gör inte du det varje dag?
Det vore ganska kul ändå om jag gjorde det.
Man har sin lilla morgonrutin när man står och peppar upp. Ja, nej men skämt åsido. Nej men ja, det är ju en sån teknik som många nog har talat om.
Ja, men det tycker jag man kan se ganska ofta i så här olika magasin och att det kommer upp som så här tips med de här affirmationerna.
Och bara så generellt, tänk positivt. Och det kan ju vara otroligt provocerande när någon säger, tycker jag. För att det är inte... Och så här, för det första så kanske inte det är hjälpsamt. Men varför ska man alltid tänka positivt?
Men det går ju inte att alltid tänka positivt.
Nej, men det blir ju liksom orealistiskt.
Ja.
Då blir ju liksom frånvänd, liksom världsfrånvänd. Det går inte. Nej, men det är inte hjälpsamt på sikt. Så. Men... Återigen då till det här med affirmationer. Tipsen är ju ofta att man ska liksom upprepa de här affirmationen även om vi inte tror på dem. Eftersom att då ska de hjälpa oss att stärka vår självkänsla. Men då är ju frågan så här, fungerar det? Vad säger egentligen forskningen om det? Och det man har sett där är att affirmationer verkar fungera liksom, till viss del i alla fall för personer som redan har en god självkänsla. Så tänker jag att jag är en bra, alltså jag är bra på, inte vet jag, podda. Och så säger jag det också så här, men Sandra, du är en bra poddare. Ja, då kanske jag till och med blir lite mer, får lite högre självkänsla just kring det. För att jag kanske tycker att jag är det. Och så lyfter jag det ytterligare lite grann genom att liksom påminna mig själv om det egentligen. Mer bara så här lyfta det till ytan snarare blir ju det.
Så jag som nu sa här tidigare att jag tycker att nu när jag är 40 plus har en god självkänsla. Nu ska inte jag raljera då. Då kanske jag är den som ska stå där på morgonen framför spegeln och tänka på mig själv. Jag är bra. Jag duger som jag är.
Då är ju återigen det här. Lite. Ja, jag förstår att du skojar, men återigen det här, så här. Ja, men är det ett bra sätt att spendera din tid? Det finns nog faktiskt saker du kan göra med den tiden som faktiskt påverkar dig liksom mer positivt på andra sätt än att stå.
Ja, att få sitta i lugn och ro i soffan med min kaffekopp. Alltså det är min bästa morgonrutin. Ja. Det får mig att må så jävla rent ut sagt bra.
Ja. Och då är det så här, ska du börja ställa det där och ta tid till det? Nej, men så återigen, så här, det kanske inte behöver vara skadligt, men det kan ju direkt skadligt, men det kan ju ta tid från annat. Och det är så här, ja, hur mycket den där skulle höja din självkänsla, jag tror inte det är så pass att det skulle göra någon större skillnad för liksom, du ser på livet i stort. Så. Men återigen, så att man har sett att det ändå kan vara så positivt, eller det kan hjälpa till för de som redan har en god självkänsla. Men för alla som inte har det så klingar de här orden så pass falskt så att de kan snarast få motsatt effekt. Det är liksom, man önskar ju att det hade varit lätt att lura sig själv. Att så här, jag känner att jag är en dålig mamma som exempelvis, om det skulle vara så. Och så säger jag så här, nej men åh, jag är en bra mamma. Tänk vad skönt det hade varit om det hade funkat. Men det är inte så. Utan snarare så kommer jag tänka att, men gud, det där stämmer ju verkligen inte. Min hjärna kommer säga till mig, men vad håller du på med? Varför står du och säger att du är en bra mamma? Du är ju värdelös. Och så kanske jag får ännu sämre liksom, självkänsla just kring det.
Ja, och där menar ju återigen då, om vi refererar till Magnus Lindvall, att han menar att man med då hjälp av olika tekniker och jagstärkande övningar försöker jaga den här självkänslan. Att det är faktiskt lika kontraproduktivt som när vi kanske försöker jaga lyckan, att båda de här tillstånden, beskriver han det, är liksom undflyende.
Mm. Mm. Ja, så liksom hög självkänsla är snarast en bieffekt av något annat. Så det bästa vi kan göra för att få den att växa är att ägna oss åt sådant som vi tycker är roligt och viktigt.
Mm. Men dock så kan vi inte enbart välja det som är enkelt och roligt för att vi ska få en stark och stabil självkänsla. Utan då kan vi också behöva öva upp vår förmåga att övervinna motstånd och att stå ut med att misslyckas. Mm. Men där får man väl säga relaterat ändå till sånt som är viktigt och meningsfullt för oss.
Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och ja, men det finns egentligen två grundläggande, helt olika sätt att se på meningen med att anstränga sig. Det som har fått, de som har fått lära sig att talang och intelligens är något medfött man inte kan göra något åt, tenderar att välja säkra kort och enkla lösningar och ger upp om det inte går bra med en gång. Ett misslyckande skulle vara ett kvitto på att de var dumma och utan talang.
Mm. Medan då den andra uppfattningen är att övning ger färdighet. Att det finns ingen anledning att ge upp bara för att man kanske har misslyckats en eller två eller tre gånger. Utan att, ja, men helt enkelt, vi är alla olika och vi har alla olika förutsättningar. Men att misslyckanden är en naturlig del i utvecklingen för oss alla.
Mm.
Till exempel, ja, men de som är, om man nu ska ta det så långt, bäst i världen på sitt område. De har ju misslyckats hur många gånger som helst och tagit lärdom av det. Det tycker jag när man lyssnar på poddar till exempel i så här entreprenörskap och företagande. Så det som många pratar om är ju alla de här misslyckandena de har varit igenom innan de har nått framgången. Och att inte ha gett upp då, utan att se det just som lärdomar. Vad kan jag ta med mig från det här in i nästa?
Ja. Och vad händer om vi inte kan misslyckas? Men alltså då får vi ju undvika allt sånt som liksom potentiellt skulle kunna bli liksom ett misslyckande. Och då kan vi ju säkert inte närma oss speciellt mycket saker i livet som är viktiga för oss. Så de flesta sakerna, de flesta utmaningarna, det är såklart, vi kan ju misslyckas med väldigt mycket. Alltså det är ju, ja. Det är väldigt få saker man går in i, tycker jag i alla fall. Om jag tänker jobb eller köpa hus eller flytta. Man kan ju aldrig veta innan. Så här, kommer det här bli bra? Alltså, det kan bli dåligt. Det där huset kan vara ruttet. Eller det där jobbet kan vara fruktansvärt. Alltså, Och då, ja, men vad alternativet är att man inte gör någonting.
Nej, då fastnar man ju. Och ja, det tänker jag leder ju verkligen inte till att man mår bättre.
Nej, och då blir det ju ingen utveckling överhuvudtaget.
Nej, så då står man ju still.
Mm.
Men det är ju läskigt också med förändring och att utmana sig själv. Så det behöver man ju också påminna sig om. Men att se, om vi inte gör det så kommer det med största sannolikhet kanske då leda till att vi mår sämre och inte får någon utveckling och inte lever vårt liv så som vi önskar och vill.
Mm. Och självkänslan blir helt enkelt låg av det.
Ja. Det är också en stor skillnad då på hur personer som saknar en grundtrygghet reagerar på utmaningar jämfört med de som har en stabil självkänsla. Och där har då Marit Jonsson, som då är forskare och psykolog, gjort ett försök i en studie där hon, som hon genomförde med en stor grupp studenter. Och då fick de här studenterna, som delades in i två grupper, så fick båda grupperna i uppgift att lösa olika uppgifter med bokstavskombinationer. Och de fick själva bestämma svårighetsgraden på nästa uppgift efter att de hade fått respons på hur det gick med den förra. Och de som då hade en hög självkänsla anpassade sina ambitioner till hur det gick för dem att lösa uppgiften. Gick det sämre, då sänkte de ambitionen. Gick det bättre, så gav de sig på en svårare uppgift. Och på så sätt så ökade de både sin prestation och självkänslan.
Mm. Medan då de som hade låg självkänsla satsade väldigt högt och samtidigt helt orealistiskt. Så där var det många som då valde allt svårare utmaningar oberoende av hur det gick för dem. Och deras resultat blev då också sämre. Men då skyllde de med på att uppgifterna var för svåra. Så experimentet visar lite att de här liksom, de som presterar väldigt mycket och ser det som något väldigt viktigt för sin självkänsla ser utmaningar snarare som ett hot, medan de andra ser utmaningar som ett tillfälle att lära och få extra stimulans.
Mm.
Och det,
ja,
är ju
intressant. Ja,
väldigt intressant. För man, jag vet inte, jag hade nästan kunnat tänka att här har man låg självkänsla, så bara nej, man tar bara de allra lättaste uppgifterna. Men har man då den här att man hela tiden ska liksom prestera och vara bäst, man har någon typ av bild av att det är så man måste göra, Så blir det kanske snarare att man väljer den här strategin, att man bara kör på fast det blir helt orealistiskt.
Mm, alltså den prestationsbaserade självkänslan,
ja,
kanske.
Mm. 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 Ja, jätteintressant. Mm.
Ska vi försöka avrunda liksom den här delen, vad vi kan göra med att försöka vara lite mer konkreta, även om det inte är helt enkelt. Här önskar vi ju att man kunde leverera så här, gör så här så får du en stark självkänsla. Men det finns ju inte så, man behöver utgå från vem man är också såklart. Men det man ändå kanske kan tänka lite är det här som vi brukar prata om. Jag tänkte apropå det du sa om att så här man ska tänka positivt, att istället så här, nej, det behöver vi kanske inte göra, men att vi kan ju välja att agera utifrån att göra saker som vi mår bra av, som är viktiga för oss, och att öka vår kompetens där. Att det är någonting som kan då stärka vår självkänsla. Och jag tänkte då apropå det här med tankar också, som kanske faktiskt kommer förändra de här jobbiga tankarna eller så, när vi börjar engagera oss i sånt som vi mår bra av. Att det verkar vara bättre än att, och istället acceptera att det kommer vara dagar och stunder när vi har obehagliga, jobbiga, kritiska tankar. Men att vi kan välja hur vi vill agera eller inte agera på tanken.
Ja, men precis. Att inte bara bli, annars, som jag pratat många gånger, så är det, annars är det lätt att bli ett undvikande. Ja, men man tar inga initiativ, man testar ingenting liksom. Och då kommer vi in lite på nästa sak. För nästa sak är ju att man ska ägna sig åt sånt som man tycker om och mår bra av. Och det kan ju vara då att man, om man undviker allting som kanske kan bli lite jobbigt eller sådär, men då kanske man inte heller ägnar sig åt sånt som man tycker är viktigt och som man mår bra av.
Och det här som vi sa tidigare, men som ändå är tycker jag är viktigt att upprepa, att öva på att våga säga ja till saker du vill göra, saker som känns bra, härliga, spännande och utmanande. Men också att öva på att våga säga nej till saker som du egentligen inte vill göra eller som blir dåliga för dig.
Och omge dig med människor som gör att du mår bra. Att så här, men just som vi var inne på det med självkänslan, påverkas av vår omgivning, av sociala konstruktioner och sånt där. Eller konstruktioner, ja, men av sociala sammanhang. Och då är det såklart att, ja, men är vi då i ett socialt sammanhang bland människor som är bra för oss, ja, men då stärker det också oss.
Och
får oss att må bättre.
Ja, och att träna på och påminna dig om att se ansträngning och misslyckanden som sammanflätade med varandra. Mm. De är nödvändiga för vår utveckling.
Och var realistisk och acceptera dina liksom begränsningar. Att det, ja, vi är olika, vi har olika intressen, vi är olika bra på olika saker. Och vissa saker kanske jag hade önskat att jag var bättre på, men jag är inte det. Och då sa jag, ja, acceptera det. Jag har vissa begränsningar. Så. Lättare sagt än gjort, men
att acceptera.
Men ja.
Men acceptans är ju en faktiskt färdighet som vi kan träna upp. Men nu ska vi inte, det skulle kunna vara ett helt eget avsnitt om acceptans.
Ja. Och det vet jag också att Magnus Lindvall pratar en del om, att så här, med tredje vågens typ KBT, alltså acceptans, mer acceptansinriktad behandling, att det är också något man har sett där är betydligt mer verksamt än det här att försöka vara positiv i sitt tankesätt, att snarare så här, acceptera vissa saker.
Ja, för att, tänker jag, det är inte detsamma som att ge upp.
Nej.
Men för att, just som vi sa tidigare, frigöra tid, energi till att lägga vårt fokus och på sånt som ligger inom vår kontroll, att kunna påverka istället för att stångas och kämpa med sånt som kanske ligger utom vår kontroll. Att istället där träna på, med hjälp av olika tekniker som man kan lära sig såklart, att acceptera det.
Ja. Och det finns ju väldigt mycket att säga om självkänsla. Vi har ju liksom försökt att ge oss på att säga någonting om det. Och försökt se lite grann på skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Och så här. Men återigen, det är komplext. Det är inte jättelätt att särskilja. Och de påverkar varandra i väldigt hög utsträckning.
Ja, och vill man då läsa mer om det här så kan vi rekommendera Magnus Lindvalls bok som heter Självkänsla bortom populärpsykologi. Och när man ser den här boken så kan den ju se lite, tycker jag, så här skolboksaktig och lite tråkig ut på omslaget. Men den är ju väldigt bra, och det är också den som allra bäst går igenom vad forskningen faktiskt säger och vad vi vet om självkänsla. Så den tycker jag att man absolut kan läsa i så fall. Tänker jag att vi kan väl göra lite reklam för oss själva också. Inte att det är på temat självkänsla, det är ju det här avsnittet, men vi har ju också ett avsnitt som handlar om sund självhävdelse, som ändå är relaterat, får man ju säga, till självkänsla. Att kunna stå upp för sig själv och sina behov och uttrycka dem. Men sen har vi också ett avsnitt om medkänsla, eller det kanske till och med heter compassion då, det avsnittet. Men som också ändå är närbesläktat och relaterat till det här med självkänsla.
Absolut, det tycker jag. Lyssna på dem.
Och är man också kanske lite yngre, om man är lite yngre här, tänker jag kanske, om man är i tonåren och lyssnar på podden, så tycker vi ju också att på umo.se, alltså ungdomsmottagningen på nätet, där skriver de också fint och bra om självkänsla. Så där kan man också kika in om man vill.
Ja. Ja, men bra. Då har det här avsnittet kommit till sitt slut då.
Ja, undrar hur långt det blev. Vi tänker ju alltid så här, nu ska vi köra ett rappt 30 minuters avsnitt och sen blir det ett lite puttrande 60 minuters.
Ja.
Vi får väl se. Jag gissar att det här också är där någonstans.
Ja, vi får se. Jag klipper bort väldigt... det du säger, så blir det.
Ja, du tar med det viktigaste.
Jag tar med det viktigaste. Nej, vi får se.
Ja. Oh. det vore kul. Ja. Men i alla fall så, det känns väldigt kul att vara igång med podden igen. Och vi hoppas att det ska också komma. Det är ju vår plan, några fler avsnitt här under hösten. Men som sagt, tack för att ni lyssnar på podden. Och ni kan alltid skicka in frågor, funderingar till oss på Instagram. Där vi finns och heter också då såklart psykologsnack. Behöver man mer hjälp om man mår dåligt, då rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral i första hand.
Ja, tack för idag.
Tack för idag. Hej då.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.